En blond kille som berättade för personalen att han visste vem det var som hade tagit den här nyckeln. Och 2 dagar senare så var han misshandlad med ett järnrör bakom ett garage.
Jesus Christ.
Så det var liksom... Det var inget koll.
Kör i vind.
Välkomna allihopa, ni lyssnar på Ett jävla liv.
Och idag är vi i min fina lilla hemstad, Östersund.
Jajamän.
Men vi är inte bara hemma i Östersund, vi är hemma hos Dennis Envall. Hej Dennis.
Hej.
Hej.
Tack för att vi fick komma hit.
Välkomna.
Hur är läget?
Men det är bra alltså, det är bra.
Vi är här idag för att prata om dig och ditt liv.
Mm.
Och det är ju en historia utan dess nåde, ska väl sägas.
Man skulle kunna säga att det är ett jävla liv.
Kan man
snyggt.
Säga.
Yeah.
Ja, Matilda pratade innan om det här med typ mental ålder. Och så diskuterade vi vad jag tror att jag befinner mig i för ålder, vad hon befinner sig i för ålder. Om du så går in i dig själv, vad skulle du säga att din mentala ålder idag är?
Precis vad jag var svårt. Men så 24 kanske.
Ja.
Av någon anledning.
Okej, jag sa typ 45.
Oj.
Och ibland 15.
Ja, men jag kan vara mellan det spannet. Ofta, alltså 12-15 och tycka att så här måste jag vara vuxen. Men när jag kliver upp på morgonen kanske jag är som 62. Men det är svårt att ta på sig.
Ja, det kan jag relatera till faktiskt.
Ja. Åh, gud.
Ja, men jag tänkte att innan vi liksom går in på din historia och allt det här så tänker jag att vi ska lite så... definiera lite vad vi ska prata om helt enkelt.
Mm.
Så då läser jag från Hjärnfonden här nu. Enligt den så ingår ett narkotika- eller alkoholmissbruk i benämningen beroendesjukdom.
Mm.
En beroendesjukdom är en förvärvad kronisk förändring av hjärnans belöningssystem. Och när man konsumerar alkohol eller droger till exempel så frisätts mer dopamin än vid naturlig stimulering. Och toleransnivån ökar också i samband med bruket, vilket innebär att man behöver högre doser för att uppnå samma effekt.
Mm.
Så det är alltså missbruk som vi ska prata om idag.
Yes.
Som jag frågar dig då, hur skulle du beskriva vad ett missbruk är?
Jag skulle beskriva missbruk som det tvångsmässiga och besatta sättet att försöka fylla ett inre tomrum med saker som är utanförliggande. Och sen oavsett om det är sex, pengar, droger, arbete, träning, vad det nu är. Så det, ja, det är min förståelse av definitionen liksom.
Mm.
Så, överlag. Jag tänker att droger är ju bara ett symptom på beroendesjukdomen. Det är liksom inte där problemet är.
Nej.
Utan det är det som får personer som fick mig att fortsätta att använda, fast jag visste att jag förstörde mitt liv, men jag liksom var okapabel till att bryta den cirkeln liksom.
Mm.
Mm.
Men din relation till droger och alkohol började ju egentligen inte med dig, utan
Nej.
Redan innan, med din mamma.
Mm.
Kan du berätta lite om det?
Ja, det kan jag göra. Jag vet inte var jag ska börja. Jag föddes, när fan föddes jag? 1990, 1 oktober. Och min mamma var heroinist. Och jag tror, jag vet ju inte, jag har ju bara fått hört av olika vuxna människor. Det spekulerades om att min mamma eventuellt missbrukade heroin medan hon var gravid med mig. Så att redan när jag föddes så hade jag någon slags abstinens redan då. Så.
Mm.
Så det är typ där tänker jag att de första korten kanske...
Ja, så blir det. Alltså, redan där är det intressant att då hur det kan ha kantat allting som kom sen. Liksom.
Mm.
Men jag tänker, om du skulle beskriva din mamma då? Jag vet, hur var hon? Din mamma?
Ja... Hur var hon? Vi kände ju inte varandra så länge, ska vi tillägga. Så hon dog av en överdos 96.
Så var du 6 år gammal?
Ja, jag bodde med henne de första 3 åren tror jag i Västerhaninge i Stockholm, utanför Stockholm. Och minns väl inte supermycket. Alltså så här, jag har små flashbacks-grejer liksom. Jag fick inte leka med leksaker, vet jag.
Okay.
För att min mamma hade en ganska bestämd uppfattning om att jag skulle bli läkare. Så jag fick kolla på Jeopardy och läsa böcker.
När du var 1-3?
Ja, där någonstans.
Kunde du ta in någonting av Jeopardy när du var 3 år gammal?
Det kommer jag inte ihåg faktiskt, det vet jag inte. Men jag gillade Jeopardy som barn.
Ja,
så okay. Jag tänker att det kanske ligger där lite latent på något vis.
Mm.
Men jag minns att jag var ganska rädd för mamma, vet jag. Jag har en jättestark minnesbild att jag sitter i en alldeles för stor förtölj med en skål Ahlgrens bilar på fåtöljarmen och kollar på en gammal tecknad film som handlar om massa herrelösa hundar som bor på en bilskrot. Och en av de här herrelösa hundarna blir kompis med typ en alkoholiserad uteliggare som bor under en bro. Jag vet inte om ni känner igen det här.
Det låter bekant när alltså, att de bor på en skrot. Det, ja. Det ser jag framför mig. Men jag kan inte
komma ihåg. Jag minns jättestarkt att jag satt och kollade på den och att jag var själv i lägenheten och råkade tappa den här skålen med Ahlgrens bilar så att det ligger Ahlgrens bilar över hela golvet. Och att jag var jättestressad och försöka hinna städa undan det innan mamma kom hem. Så att jag var nog lite rädd för mamma.
Det känns ju, hela tiden återkommer jag nu till att vi ändå pratar om en ålder på max 3 år gammal. Liksom. Mm. Bara den där beskriver liksom, situationen låter ju helt ogreppbar egentligen. Att man ens var kapabel att resonera så som 3-åring.
Ja. Jag tror jag var 3 i alla fall. Mm. Alltså, så här, jag var nog där och hälsade på lite grann säkert också efter jag hade flyttat till en fosterfamilj vid 3 års ålder.
Men var det på grund av din mammas missbruk som du var tvungen att flytta när du var 3?
Alltså jag tror det. Jo, men det måste det ju såklart vara. För att jag vet att jag kommer ihåg att hon spände fast mig i sängen en gång. Och att jag även vid något tillfälle varit instängd i en garderob. Och jag tror ju, idag i vuxen ålder så har jag liksom efterkonstruerat ganska mycket. Och tänker att det var nog hennes sätt att försöka skydda mig från den världen där hon verkade och levde liksom. För att jag tror inte att hon hade ett jobb och att hon var ensamstående mamma med ett heroinmissbruk. Så att det finns ju liksom lite spekulationer om att hon skulle liksom ha sålt sexuella tjänster för att ha råd att finansiera sitt missbruk. Liksom. Mm. Så att jag tror att hon försökte skydda mig från det. Men det är också så här, det är svårt att säga. Jag kan ju bara spekulera i och med att jag var så ung.
Ja, det är klart.
Så det är svårt att veta liksom. Mm.
Men vem var, du kommer kanske inte ihåg så mycket av henne, men det du har fått berättat för dig, vem var din mamma?
Hon var väldigt konstnärlig, alltså målade mycket, spelade teater, läste mycket böcker, alltså så här, var väldigt vetgirig, vad jag har fått hört liksom.
Mm.
Och så tror jag att hon var med i någon teaterföreställning med Sven Wollter, en sväng. Mm. Eller att de i alla fall var i samma föreställning.
Aha.
Alltså så här, så mycket mer än så vet jag faktiskt inte.
Nej.
Utan det är mer så här, vad jag har fått hört sen. Liksom.
Mm. Mm. Men så när du var 3 så fick du komma till en fosterfamilj.
Mm,
och bara det är ju någonting som väldigt många kanske aldrig kan relatera till. Så hur var det att komma till en helt ny familj? Att komma in i systemet på så sätt?
Liksom? Superkonstigt. Men också det, så här, det var ju också fint. Liksom. Men jag minns att så här, när jag kom, för jag tror att vi hade varit där och hälsat på en gång. Och så åkte vi dit, jag, mamma, min 8 år äldre storebror och typ någon från socialtjänsten. Så jag vet att vi var där och att vi åkte en röd bil, kommer jag ihåg. Och så käkade vi middag tillsammans med de som bodde där. Vi käkade pannkakor och jag satt i halsen. Det kommer jag ihåg. Och det var många barn. Och min storebror lekte med den personen som skulle bli min foster storebror liksom. Och jag vart avundsjuk för att han inte läggs med mig. Det kommer jag ihåg. Och att de sen åkte. Och så var jag kvar där med vad som skulle komma att bli min familj de kommande 9 åren kanske, tror jag.
Mm.
Men superkonstigt. Det går, jag vet faktiskt inte hur man ska säga att det var. Jätteblandad känsla av att så här bli lämnad och övergiven typ. Men ändå inte.
Nej.
Alltså så här. För att det var ändå så här, ja, men bra människor typ som jag fick komma till. Mm.
Men du sa din storebror. Jag tänkte att det bara var du och din mamma som levde ihop. Men det var alltså du, din storebror och din mamma.
Ja, min storebror levde med sin pappa ibland.
Mm.
Jag tror han bodde hos sin pappa och jag bodde hos mamma.
Okej.
Okay. De första åren, för de var nog separerade innan jag föddes. Mm. Så.
Ja. Ja. Och vart fanns din pappa i bilden?
Ja, han var ju inte med. Var han inte. Förlåt att jag skrattar. Det är bara så här, jag förstår ju att det här är superkonstigt för andra människor. Men för mig är det så här, men jag vet ju inget annat.
Nej,
för mig
såklart.
Är det som vardagsgrej typ. Mm. Nej, min pappa hade, han hade familj och så träffade han hade familj och barn. Och så träffade han min mamma. Och så var hon gravid och sen så var inte han med.
Nej.
Och jag vet inte om de hade en relation eller om det var typ en engångsgrej. Jag har fått hört båda varianterna, så det är svårt att veta. Men så han var inte med alls. Nej.
Och hur var det sen när du kom till ditt nya hem och din nya familj? Hur liksom var de åren? Minns du dem liksom?
Ja, alltså de första åren var säkert bra. Alltså så här, svårt att veta. Mm. Alltså vi hade mycket djur, så det var jävligt fett. Vi hade en flat-coated retriever-kennel. Så att vi hade massa, ibland hade vi valpar. Man fick leka med hundvalpar. Grannarna hade hästar och hundar. Och så hade vi massa andra hundar också. Så det var väldigt mycket djur, väldigt mycket barn, väldigt mycket lek. Men på landet liksom. Så det var mycket så här lekskog och sådana saker. Oh shit, jag vet fan inte hur de första åren var där. Alltså, jag kommer inte ihåg.
Du är så liten också.
Ja, för oss blir det ju... Så här, det är ju så ogreppbart återigen. Så man är så här, hur var det? Och så hamnar man direkt i de här amerikanska filmerna. Hur det är att leva i fosterhem. Liksom.
Ja,
men jag menar, skulle någon fråga mig, så här, vad gjorde du när du var tre? Liksom. Stor chans.
Ja, exakt. Exakt.
Lekte.
Mm. Ja, men jag lekte väl. Ja, jag.
Exakt.
Men jag tror också så här... Det var nog jävligt svårt att tävla om uppmärksamhet och kärlek från fosterföräldrar när vi var typ... Jag vet inte hur många vi var. Jag tror att vi vid ett tillfälle i alla fall var 8 syskon. Typ. Och jag har nog burit på mycket agg också. Så för att det var mycket grejer under åren så kanske inte var så jävla bra. Men så här, i efterhand så har jag landat i och typ försonas med tanken av att så här, ja, men de gjorde väl det de kunde med det de hade. Liksom. Så. Mm. Men jag var inte så jävla lätt som barn heller. Alltså när mamma dog 96, där någonstans så började jag bli ett ganska, jag vet inte, ett problembarn inom situationstecken. Det var nog väldigt mycket, alltså så här känslor som var svåra att hantera. Mamma kom ju och hälsade på, men det hände ju också att vi åkte till tågstationen och skulle hämta upp henne och hon kom aldrig.
Mm.
Eller att hon kom och låg och sov på soffan i flera timmar innan hon åkte hem sen. Så vi hade ju inte någon superrelation liksom så.
Men på vilket sätt skulle du säga att du var ett problembarn?
Jag rymde hemifrån mycket. Stal av mina fosterföräldrar. Typ smycken och gav till tjejerna i skolan. Och det är så här. Herregud alltså. Ja, men typ sådana grejer.
Mm.
Alltså så här, hakade på min fosterbror och typ gjorde inbrott i husvagnar och så här, inte när jag var 6 då, det kommer lite senare.
Det är bra att kunna bryta sig in i små utrymmen.
Ja, exakt. Och använda dem i ung ålder. Det var det de tyckte också, ja, när jag var med. Jag är fortfarande liten, jag var ännu mindre då. Det var easy access till det mesta. Ja.
Men du nämnde skolan. Ja. Hur var du i skolan?
Oh, shit, hur fan var jag i skolan? Skrikig. Alltså, ja, clown tror jag. Alltså så här, uppmärksamhet ville vara något som jag ville ha hela tiden jämt. Och var nog rätt duktig på att se till att få det också. På olika sätt. När jag började bli äldre så var jag nog ganska ohyfsad. Jag var elak. Var jag. Alltså så här, och liksom använde otroliga skällsord mot vuxna lärare. Och fick typ en assistent, en sväng. Och det var liksom så här, ja, men det var inte superbra. Jag var ganska duktig. Alltså på typ SO och språk och kunde föra konversationer på engelska med någon lärare till en klass som vi hade brevväxlat med när de var där typ. Så jag var ganska smart, men ingen ro i kroppen typ till att så här plugga.
Märkte du skillnad på dig själv och dina klasskamrater?
Ja, men det är ju det. De var mycket lugnare.
Mm.
Alltså mycket lugnare. Mm. De kunde hantera situationer. Och typ så här, ja, men så här brustna förhoppningar eller så här, vad det nu än är liksom. De var ganska lugna. Jag tog saken ganska hårt, även små saker liksom.
Mm. Ja. Men jag tänker när det kommer till sig lov i skolan, sommarlov, påsklov, allting. Det kan ju vara en väldigt känslig bit för väldigt många barn. Jag vet att jag tyckte det var jobbigt när man kom tillbaka efter sommarlovet och man skulle prata om vad man hade gjort och folk hade varit ute på utlandsresor och allt vad det var.
Ja, exakt.
Det kanske inte är så, men det känns som att det måste ha varit annorlunda för dig.
Nej, det har du rätt i. Det var ju inte så jävla mycket semester liksom. Men jag minns att jag fick stanna hemma med barnvakt när de andra åkte till Varberg typ. Alltså så här, för då hade väl jag gjort någonting som gjorde att jag inte fick följa med. Om jag hade rymt hemifrån eller bråkat eller skrikit eller vad det nu kan vara liksom.
Mm.
Men vi reser ändå någonting, typ var till Gränna och High Chaparral och de där grejerna typ. Så några gånger var vi nog iväg. Såklart, jag var ju där i 9 år. Vi måste ju åka någonstans. Men, ja, nej, men det var nog helt klart. Alltså så här, skillnader på folk och folk i skolan. Liksom. Absolut.
Jag minns bara att jag läste... Du är ju krönikör för Motdrag. En hemsida som vi också kommer länka ner i beskrivningen. Så att man kan gå in och läsa dina krönikor där. Och väldigt många andras. Du hade en väldigt fin... Men också, det var så talande den beskrivningen. Att ni hade lekt... Ett skepp kommer lastat, tror jag det var.
Mm, exakt. Men det var nog i lekis när vi satt i en sån här cirkel där alla lappar, det var så här lappar på golvet i en cirkel där det stod allas namn, som det stod typ så här Dennis, Matilda, Jennifer, kamera. Alltså så här, så satt man i en cirkel och körde ett skepp kommer lastat och kastade en boll typ. Och de andra kastade typ, ja, inte vet jag, färgen blå eller en bil, och så kastade jag bollen till fröken och sa knark, ett skepp kommer lastas med knark, och så var det så här tyst typ. Och jag förstod inte riktigt varför, för jag visste inte riktigt vad det var.
Nej.
Vad kan jag ha varit då, 5-6 kanske då. Jag tror att det måste ha varit efter att mamma dog, så efter antingen 96 eller efter typ så 6-7. Och så tog nog fröken mig till sidan efteråt och så här, sånt där. Så säger man inte typ eller någonting. Och jag förstod nog inte vad det var. För jag hade nog bara hört vuxna människor prata om att min mamma knarkade, som att hon tog typ medicin. Fast för mycket av den. Alltså så här, jag vet inte vad de använder för förklaringsmodeller. Hur fan förklarar man till ett barn om knark som är 6 år? Liksom, det går ju inte.
Nej.
Så att jag tror att de hade försökt vävt in det. Men jag hade ju snappat upp ordet knark i alla fall. Och tyckte att det skulle jag ha i mitt skepp som kommer lastat.
Ja. Men jag tänker, om vi ska gå över på liksom ditt eget missbruk. Så. När och hur började det för dig?
Ja, det är sjukt svårt att definiera. Alltså någonstans så började det ju redan vara... Jag började nog vara ett konstigt barn, eller ett annorlunda barn redan där när mamma dog typ. För att jag har fått hört att de hittade mig på bakgården typ 6-7 år gammal. Och så att jag skruvade upp locket till gräsklipparen och satt och luktade på bensinen.
Mm.
Och det kanske inte är jättekonstigt, jag vet inte. Men som 6-7-åring. Men sen någonstans mer i närheten av när min bror dog. Han fick cancer och passerade när han var 18. Men där någonstans hade jag nog börjat så här tjuvröka och snusat och typ stal pengar av våran fostermamma som jag gav till min bror, så han köpte snus och cigg på skolan, för han gick i gymnasiet då, tror jag. Men då var jag och en annan kompis och typ vi hittade en jordkällare som inte var låst, och där inne fanns en massa backar med öl och läsk och grejer. Och jag tror typ, jag skulle vilja säga att vi drack bärs och var av skolan, men jag tror vi groggade typ 2 ettor och cola eller någonting sånt där. Så det var första gången jag var full, var jag 9.
Oj.
Och min fostermamma fick hämta mig. Ja, exakt. Det var jag minns det inte, men tydligen var det en liksom blackout fylla första gången. Det var innan brorsan passerade. Jag var 9 vet jag i alla fall. Men sen så knarkade jag nog inte mer förrän jag var 14, så jag väntade ett tag till. Men vid det här laget så hade jag flyttat från fosterfamiljen när jag var typ, jag vet inte hur gammal jag kan ha varit, typ så 11-12 där någonstans i alla fall. Och så fick jag bo 3 veckor på BUP i Eskilstuna i väntan på att de skulle hitta någon annanstans jag skulle få bo. Men jag visste inte om det här, utan jag trodde bara att jag skulle vara där en stund. Men fick sen ett samtal, eller om jag ringde hem från så här telefonrummet inne på, ja, men på psyk typ. Och då så sa min fosterpappa så här, men du ska inte bo med oss mer, har inte de sagt det till dig?
Okej.
Okay. Så du fick bara åka liksom därifrån, ja, utan att veta exakt någonting?
Ja, men det var väl alltså så här, jag hade väl inte... Det hade väl varit en massa skit liksom, under åren, och så här svårt för dem att hantera mig, tror jag. Och typ så här, gå på BUP och prata med psykolog och göra typ ADHD-tester och lite sådana här saker. Jag trodde bara att jag skulle vara borta ett tag typ. Men så fick jag veta att så var det inte, utan jag skulle inte bo hos dem mer. Men så tror jag att vi hade börjat diskutera. De hade väl diskuterat med SOS att så här, hitta en avlastningsfamilj eller en stödfamilj där jag kunde vara ibland typ. Ja, det var snack om en stödfamilj och sen så var det sagt att jag skulle få åka på kollo. Och vid den här tidpunkten så hade jag inte använt några droger mer än den fyllan när jag var 9 typ.
Mm.
Jag tror ju vi kanske hade snott någon så här 3-5 ur källaren och druckit med en öl, var äckligt, och det var liksom inte, jag var fortfarande ett barn.
Mm.
Och när vi kom fram till det här kollot, så det första vi, eller det första som jag lade märke till var att det var en liten rondell och så var det så här 2 långa byggnader och en kort på sidan, så det var så här lite regimentaktigt eller så här, jag vet inte om det var någon gammal kyrk grejs eller så här scout, ingen aning vad det var från början. Men så på den här lilla rondellen var en skylt som var upplyst där det stod ett namn och så stod det ungdomshem. Så det var inte ett kollo liksom.
Mm.
Och så jag skulle vara där 2 veckor hade jag fått höra. Men det slutade med att det skulle vara en utredningsperiod mellan 6-8 veckor skulle jag vara där.
Jesus.
Och så fick jag lämna.
Återigen så fick du ingen information om det innan, så de sa ingenting till dig.
Nej. Nej, det tror jag inte att de gjorde. Och i sådana fall har jag förträngt det, men jag tror inte de gjorde det.
Nej.
Mitt minne är att de inte gjorde det.
Mm.
Och så fick jag lämna ifrån mig alla mina ägodelar, inte alla ägodelar, men saker som man inte fick ha där, typ pengar, nikotin fick jag inte ha för att jag var underårig. Och typ mitt tv-spel som jag hade, för att jag hade chippat Xbox som var ascool, och jag lämnade ifrån mig.
Vad tog emot mest, nikotinet eller tv-spel?
Starkt delat första platsen då alltså.
Mm.
Det är helt sjukt att man älskade snus när man var så ung. Alltså, det är inte bra.
Det är faktiskt lite absurt.
Men ja, men ja, i resten av historien så är det ja, ganska normalt, tänker jag.
Mm.
Jag fick ju inte röka eller snusa där då. Vilket jag tyckte var så jävla orättvist. Så hängde jag vid rökrutan där folk som fick röka rökte. Och så stod jag och pratade med dem och så var det liksom, vad är du här för? Frågar de. Och jag bara, va? Då minns jag att jag typ berättade lite snabbt om snatterirunderna och skolk i skolan och sådana här saker. Och de andra liksom turades om och berättade varför de var där. Och det var väpnat rån, misshandel, narkotikabrott, våld mot tjänsteman och liksom, ja, alltså brott liksom. Både grova och mindre grova brott liksom.
Mm.
Jag fastnar hela tiden vid din ålder, men alltså det låter så jävla läskigt.
Ja, men det var det.
Mm.
Ja, det var det.
Var du rädd där?
Ja, men det var jag. Alltså så här, ja, det var jag. För det hände någon gång att det var en nyckel som försvann. Det tror jag att jag nämner i någon krönika också. Det var en personalnyckel som försvann. Och så var det ett krismöte. Och så var det någon person, en blond kille, som berättade för personalen att han visste vem det var som hade tagit den nyckeln. Och 2 dagar senare så var han misshandlad med ett järnrör bakom ett garage.
Jesus Christ.
Så det var liksom, det var inget koll.
Nej.
Nej.
Var det inte. Så där på det stället använde jag droger första gången. Jag rökte hash med några bakom ett garage typ. Och så fick jag lära mig hur man kunde bli hög på Axe body spray och typ en strumpa och en toarulle.
Va?
Ja.
Tell me more.
Ja, men du tar den här toarullen då, eller någonting annat.
Ja.
Och sen så tar du strumpan som ett filter där du sprayar igenom. Så får du liksom ut gasen, butangasen, så att du andas in butangasen. Så blir du alltså hög.
Gud vad kreativa grejer ändå.
Alltså, ja, men vill man stänga av känslorna så hittar man något sånt.
Ja, hittar man ett sätt liksom.
Ja, exakt.
Var det det som drev dig?
Jo, men det var ju 100%. Alltså, inte första gången. Då vill jag vågar nog inte bara säga nej, tror jag.
Mm.
Alltså så här, det var jätte, alltså otroligt destruktiva människor som bodde där. Men jag ville ändå bli accepterad och en del av. Och inte vara utanför. Så jag hakade honom på det. Det ska nog inte säga att det var grupptryck. För det tror jag inte att det var. Kanske lite, men jag hade nog gjort det ändå, tror jag. Alltså så här, för att jag var nyfiken också. Och när jag väl hade testat de här grejerna så var det som, ah, shit, men det är ju det här jag ska göra. Det är ju så här jag kan bara stänga av. Att bli lämnad, att bli övergiven, att så här få gå på min mammas begravning. Att inte få gå på min brors begravning, för hans pappa tyckte att det var jobbigt för vi var så lik. Typ. Så han hade liksom inte emotionell styrka att jag skulle komma dit. Men alla de här grejerna liksom som jag hade varit med om sen barn kunde jag liksom stänga av genom att ha en toarulle, en strumpa och en burk ax.
Det är en lätt lösning kan man ju tycka.
Exakt.
Då, om man ser det så.
Ja. Lätt lösning med lösningsmedel.
Ja.
Ja. Bokstavligen.
Bokstavligen.
Ja, exakt. Ja. Så där börjar det, tänker jag. Alltså själva användandet av substanser för att stänga av. Och fylla det där tomrummet. Ja, sen var det också så här, en massa skit där också liksom. Olika, men så här, att bli utsatt för misshandel, att vara delaktig under en misshandel. Också liksom någon så här starkt behov av att inte visa sig svag, tror jag. Mm. Men olika liksom former av fysiskt och psykiskt övergrepp liksom, av andra som bodde där. Liksom. Många trasiga människor. Mm. Så,
Var det folk som var mycket äldre än dig också?
Nej, de var ganska unga. Vissa var äldre. Alltså så här, kanske 20-någonting. Så jag var nog fan ganska ung ändå, tänker jag. Ja, 14. Ja, nej, jag var fan ung.
Ja, i den miljön också.
Ja, exakt. Nej, och det tog, tror jag, socialtjänsten. Jag vet inte om det var 15 eller 18 månader, men det tog ungefär 1,5 år innan de omplacerade mig på grund av att det var en alldeles för destruktiv miljö. Men då var ju liksom skadan redan själv.
Från ungdomsstället? Var du där 1,5 år?
Ja. Ja, efter
jag tror vi pratade om några veckor.
Nej, efter de där 6-8 veckorna så var jag kvar. Och här var ju den här familjen utanför Östersund. Försökte ringa mig. Och jag valde att inte ta deras samtal. För jag kände att jag kände mig igen sviken och övergiven och lämnad. Och, liksom att, och oönskad. Liksom. Alla de känslorna var liksom ännu starkare nu. När jag inte ens fick komma tillbaka efter de där 6-8 veckorna. Utan då skulle jag vara kvar i några månader till och sen en ny uppföljning och sådana här saker. Och så medicinerade de mig. De tyckte att jag skulle käka, vad fan säger man, lyckopiller. Jag vet inte vad det är för någonting ens. Är det antidepressiva man pratar om då?
Jo, det är det nog.
Jag fick i alla fall, de tyckte att jag skulle äta citalopram. Jag vet inte om det är kutym att ge 14-åringar antidepressiva medel.
Det kan jag inte tänka mig att det är.
Nu men tydligen var mina serotoninhalter alldeles obalanserade och låga. Så det här behövde jag.
Mm.
Jag sålde dem för sig till en annan kille. Och så efter en uppföljning tyckte de att de här medicinerna hade funkat alldeles utmärkt. Varpå jag berättade för dem att jag inte har tagit dem. Så efter det fick jag dem i en tablettkross istället så att jag inte kunde låta bli att ta dem. Och fick sitta inne i ett personalrum i väntan. Så ta medicinen och sitta där i en kvart eller någonting så att jag inte kunde få upp dem eller få ut dem. Shit, vad sjukt.
Det är helt absurt.
Helt sjukt, ja. Alltså. Att man gör så mot ett barn.
Ja.
Ja.
Det är, jag hejdar mig mycket nu i min ilska.
Ja.
Jag känner att jag blir väldigt upprörd.
Ja, nej, men det är jättekonstigt. Mm. Jättekonstigt. Jag tror inte att det stället finns kvar idag. Jag hoppas inte det.
Nej,
det får vi hoppas.
Det var mycket skumt, var det verkligen. Ja.
Det är ju liksom hur sjukt den må låta att säga att så här, jag förstår att du tog den flykten i den åldern liksom.
Ja.
Men det gör jag verkligen.
Mm.
Därför jag tänker att får du serverat som 12, 13, 14 åring så här, andas du in det här så kommer du för några sekunder inte behöva känna det här.
Yes.
Liksom. Mm. Vem hade inte gjort det?
Mm.
Och det är ju fruktansvärt.
Det var det bästa som fanns. Mm. Alltså så här, att kunna styra känslorna genom att. Nu var det ju fortfarande under en experimentell fas liksom, eller en utforskande fas att lära känna substanser överlag, tänker jag.
Men hur snabbt utvecklades det?
Ja, alltså jag fick ju flytta därifrån när jag var typ 14-15 eller någonting till slut. Och så fick jag flytta till ett HVB-hem utanför Borlänge i en liten ort eller en by som heter Bomsarvet. Och här hade jag redan lärt mig, så det absolut första jag gjorde där, tror jag, var att hälla i gräs, klippa bensin i en PET-flaska och gå upp på mitt rum och andas in bensinånger första kvällen, tror jag. Och var nog så borta i huvudet och liksom, du hallucinerar ju ganska mycket. Så att jag tror att jag drack lite grann av den där bensinen och spydde på rummet, kommer jag ihåg. Ja, det var nog första kvällen på det stället, tror jag. Så det var liksom redan inpräntat. Så här hade jag redan fått lärt mig att så här, men det här kan jag använda liksom. Och så där började jag nog alltså så här, köpa droger och använda själv. Ja, men på kvällarna så kommer jag ihåg att jag klättrade ut genom fönstret och satt på taket och rökte hasch typ. Och så såg det nog ut, både i smyg, men några gånger vart jag någon påkommare också. Så här, när vi hade, jag försökte rymma därifrån och var typ ute i Leksand och Mora och hängde med andra människor och drack sprit och tog droger. Men här var det ju fortfarande så här, jag var väldigt principfast, jag ska inte ta något kemiskt.
Okay.
Jag ska bara röka hasch och dricka sprit, men den försvann ju ganska snabbt sen när det var någon som hade amfetamin eller kanske lite olika opiater eller någonting. Så ville jag än en gång, du vet, testa. Och jag har alltid varit så sen jag var barn att jag säger, men jag vill testa allt. Så när jag hade tagit en snus, ja, men då ville jag testa lös snus. Så hade jag rökt en cig, då ville jag testa en cigarrill, och så ville jag testa cigarr, och så här, jag ville alltid varit så.
Mm.
Så det har liksom funnits där hela tiden. Och snabbt vart det ju så. Ju äldre jag blev också, så här, 16-17, så ville jag testa ännu mer liksom. Så när jag var fyllde 18 så hade jag kommit in på ett gymnasie utanför Borlänge i en stad som heter Säter. Och så hade jag fått ärvt en jävla massa pengar. Jag tror att jag hade haft någonting som heter barnpension. Om en förälder dör innan man är myndig så tror jag att man har någonting som heter barnpension som man får.
Mm.
Och det hade då legat och samlat ränta. Så jag hade liksom studiestöd, nära en 500 000 på banken och typ, ja, men ett cashflow på studiebidrag och barnpension varje månad. Så jag hade väldigt mycket pengar helt plötsligt. Och vid den här tidpunkten så tyckte jag att droger var det bästa som fanns. Och jag ville testa allt. Så att jag började snabbt köpa ganska stora mängder. Och köpa, ja, men hasch i 100 gram åt gången. Köpa mycket amfetamin, LSD. Massa internetdroger var ju hype vid den här tiden. Det var mycket spice och krabba fanns det någonting som kallas. Som
heter, ingen av
krabba.
Krabba tror jag hette mefedron.
Okay.
Och det var liksom som den perfekta mixen mellan amfetamin och ecstasy.
Mm-hmm.
Okay. Som du drog i dig. Och det var frätte. Det frätte som fan när man drog in det i näsan. Så att du började gråta typ. Du luktade krabba typ. Alltså sen när det började gå ut ur kroppen och du svettas. Mm-hmm. Att det luktade liksom kem.
Mm-hmm. Oj.
Ja. Helt sjukt alltså. Man gjorde det där.
Ja, jag lär mig massor.
Ja, ja, verkligen.
Don't try this at home.
Nej.
Disclaimer. Nej, men det var verkligen alltså så här, jag tror inte att jag gick en enda dag utan att använda vid den här tidpunkten, utan jag rökte nog varje dag och så tog jag massa andra droger och tyckte väl att amfetamin var ganska kul, för då kunde jag sitta och hålla på med saker utan att behöva sova eller äta liksom. Så det var mycket galenskap bara.
Vad blev din go-to-drog då? Vilken var den bästa?
Ja, men det var nog ändå hasch tror jag. Alltså, ja, men det var det.
Varför?
Jag vet inte riktigt. Alltså så här, för att det fick mig avslappnad tror jag va. Jag har nog alltid, även om jag tyckte att det var kul att testa amfetamin och andra olika liksom uppåt-substanser, så har nog alltid neråt varit min grej liksom, att stänga av och stänga in typ. Så det har nog varit min go-to. Om jag fick välja av en buffé så hade det nog varit det som jag tagit först. Tror jag. Kanske i kombination med andra opiater, typ som morfin eller tramadol eller vad man kom över. Liksom.
Mm.
Mm. Men jag minns att jag ville, liksom, jag vet inte. Jag tror att vid någon tidpunkt här så började jag må ganska dåligt när jag rökte hasch. Att jag liksom fick väldigt kraftiga ångestattacker och ja, typ någon form av dödsångest. Där det varit så här lite vertigo. Jag vet inte vad det heter på. Ja, men så här svindelkänslor och så att allt kändes surrealistiskt. Liksom. Så jag tror att jag googlade ner mig själv, att jag gick till någon lärare och typ sa att jag hade rökt hasch för att jag var mitt i en sån panikångestattack. Jag trodde att jag skulle dö typ.
Okay.
Så det var nog. Jag försökte liksom hålla mig en sväng för att jag märkte att jag inte mådde bra, men det gick liksom inte. För att vara utan var liksom ännu värre.
Mm.
Ja. Så du tog liksom för att döva ångesten sen?
Mm, exakt.
Mm.
Exakt.
Ond cirkel.
Ja. Ja, men ett riktigt moment 22.
Mm.
Liksom.
Mm. Men det där är lite intressant om man tänker på när liksom ett beroende går över till missbruk.
Mm.
Liksom. För på hemsidan Drugsmart, som drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, så skriver de att man kan bli beroende av till exempel alkohol om man dricker det ofta och under en längre tid. Personen kan då märka att hen får svårt att sluta dricka och sluta tänka på alkohol.
Missbruk handlar istället om ett upprepat användande av alkohol trots att det leder till återkommande problem.
Mm.
När insåg du liksom själv att din droganvändning då hade gått över till ett missbruk?
Oj, jag tror inte jag gjorde det. Alltså så här, jag har nog hört någon så här förklaringsmetod, för att jag fick nog gå på lite samtal när jag hade blivit påkommen, så fick jag gå på något som heter HAP. Som stod för hasch-avvänjningsprogrammet.
Mm-hmm.
Så det var liksom ett rehabprogram för människor som rökte hasch.
Var det hasch?
Ja, det var det jag fokuserade på. Mm-hmm. Ja, väldigt smalt. Men alltså just den här grejen med att folk liknar typ att så här, när en användning går över till ett missbruk, det är som att gå igenom en gelévägg. Du märker liksom inte förrän du är halvvägs igenom.
Okay.
Lite så. Jag vet faktiskt inte själv. Mm. När jag utvecklade, men alltså så här, det var det jag tänkte på från jag klev upp till jag gick och la mig liksom. Och hade jag inga droger så var det liksom det som hela dagen gick ut på att skaffa liksom. Det var det enda som fanns i huvudet 24 timmar om dygnet typ.
Men hur gammal var du då när du liksom, någonstans når väl alla en rock bottom, tänker jag, vet du vad din är?
Ja, jo, men det vet jag. Jag tänkte att jag skulle ta med en polare och åka till Amsterdam och röka gräs på coffee shops och ha det gött. Vi kom till Stockholm från Borlänge som var pengarna slut. Men så hade jag lite pengar kvar på mig. Och de tog jag och tänkte att vi åker till Östersund.
Hur gammal var du då?
18 tror jag. 17-18. Så åkte jag upp till Östersund och tänkte att nu ska jag hänga och säga hej till alla gamla skolkamrater. Jag vet inte vad jag fick för mig. Men då kom vi upp hit. Och sen var verkligen inga pengar och varit inneboende hos någon polare utanför Östersund och hela dens familj i en etagelägenhet typ. Och sen kunde jag låsa upp fler pengar på ett sånt låst konto. Så de pengarna använde jag till att köpa ännu mer droger, bodde kvar hos den familjen, tog mig ingenstans. Och efter mycket om och men så torskade vi på någonting. Jag varit misstänkt för grovt narkotikasmuggling, för vi hade varit i Amsterdam. Och åkt hem med vad vi trodde var 500 ecstasy-tabletter som jag gömde på min kropp hela vägen hem. Så visade det sig att det inte var det, så vi var till friade från brott sen.
Mm-hmm. Tur i oturen.
Ja, verkligen.
Vad var det för något då?
Men det var någonting som hade varit drogklassat förut men som inte var det längre.
Mm-hmm.
Så folk mådde ju bara dåligt och spydde på dem där. Typ. De fick betala 400 spänn per tablett. Och så, för vi tänkte att det här ska vi sälja och bli rika. Det gick inte bra.
Mm.
Vilket känns skönt nu i efterhand.
Jo, jag förstår det.
Mm. Men där fick jag träffa en präst. Vid något tillfälle var jag anhållen och fick någon så här panikångestattack igen. Och bara så här, vad håller jag på med? Vad är mitt liv? Liksom. Nu sitter jag här typ 18-19 bast i en cell och har liksom ingenting i livet. Typ. Vad fan håller jag på med? Så här, jag har inga föräldrar, jag har ingen familj. Jag har inga, alltså så här, mina vänner är less på mig. Och så sa den här prästen till mig att du kan inte dricka eller använda droger, Dennis. Och då tänkte jag så här, nah, men jag kan nog dricka i alla fall, för det gör ju alla andra. Så testade jag det i 3 dagar, funkade det. Men det var ju också så här, norr om Östersund, folk dricker ju liksom dunk. Alltså så här, hemkör från Kläpp liksom. Mm. Så när det eskalerade sen och jag till slut inte kunde bo kvar hos den familjen av förklarliga skäl. Jag hade sett till så att de hade husransakan med knarkhundar i lägenheten. Alltså det var kaos liksom. Jag gjort bort mig och skämts ögonen ur mig. Och orsakat den här stackars familjen som hade släppt in mig någonstans. En jävla massa sveda och verk liksom. Som inte absolut så långt ifrån okej. Och efter det så var jag nog så här inneboende hos polare. Bodde typ någon månad hemma hos den polaren, någon månad hemma hos den. Och till slut så fanns det liksom inga pengar kvar. För att jag hade ju inte någon inkomst, jag hade ingen CSN, jag hade ingen SOS. Jag hade liksom knarkat upp alla de där pengarna på typ 11 månader tror jag. Och vid den tidpunkten var det liksom, då var jag 19 och befann mig helt plötsligt i någon slags hemlöshet i Östersund. Och fick gå och sova på härberge, bli utsparkad på morgon. Eller utsparkad, men du får inte vara där på dagen liksom. Mm. Så där någonstans så var det liksom botten nådd liksom. Jag tror att jag och 2 andra killar som befann sig i samma situation tillsammans med deras hund bodde ihop i ett 2-manna-tält i Lillsjön typ. När jag var 19 år. Så där någonstans kände jag att så här, men festen är slut liksom. För länge sedan. Och jag hängde liksom med de här alkisarna som också bodde på härberget och drack hembränt och satt på busstorget som 19-åring. Liksom. Mm. Ja. Jävla sorgligt alltså. Mm.
Det där tycker jag också är en så... Att så här, den, jag tror att den gemene synen på någon som är en alkoholist eller en narkotikamissbrukare eller så, som är nere i det träsket, då ser man precis det du beskrev nu. De här, här i Östersjön brukar vi säga de som hänger på busstorget. Liksom. Så är det säkert i många städer.
De som hänger på Plattan eller Sundsvall, de som hänger på Navet.
Precis. Man ser inte 19-åringen.
Nej, du ser Uffe och Ubbe i Björnsbrygård. Ja, det är precis. De man ser. Liksom. Mm.
Exakt. Men det stämmer ju inte riktigt liksom.
Nej.
Nej, alltså jag tänker att beroendesjukdomen är oerhört demokratisk. Alltså det är ju alla samhällsklasser, alla åldrar, alla kön, alla religiösa åsikter eller åskådningar. Liksom det, den är ju väldigt demokratisk, tänker jag.
Mm.
Men kunde du under den här tiden, så här, om man pratar kring just beroendesjukdom som en sjukdom...
Ja.
Det tycker jag är väldigt, det är väldigt viktigt och det är väldigt intressant. Vi har med något väldigt bra, vet jag.
Mm. Ska jag läsa det?
Ja, du får gärna göra det så jag inte sjabblar bort mig.
Nej, nu ska vi se. Ja, det är en amerikansk-mexikansk psykiatriker som heter Nora Volkov som är chef för National Institute of Drug Abuse. Hon säger i en intervju med Lunds universitet att synen på missbruk som en sjukdom har slagit igenom i många sammanhang. Men att i praktiken så lever den gamla moralsynen ofta kvar. Alltså att missbruk ses som en sjukdom, men en sjukdom som missbrukaren orsakat själva.
Mm.
Och det resulterar i att vårdens intresse för att hjälpa dem kanske är lite svalare än vid andra sjukdomar.
Mm.
Känner du igen dig i den?
Jo, men det kan jag nog göra. Alltså, så här, jag har nog inte, alltså, så här, jag sökte hjälp där på slutet liksom, när jag befann mig i den... oerhört liksom, socialt utsatta situation. Jag vet inte vad man ska kalla det eller hur man ska gradera det. Liksom. Men jag bad om hjälp för jag vet att polisen stoppade mig flera gånger och gav mig böter. Och det var liksom så här, men jag har inga pengar. Jag har inte råd att betala det här. Kan ni inte hjälpa mig istället?
Gör något.
Jag bad polisen om att ta mig till fyllecellen någon kväll. För att jag hade ingen, då sov jag typ på en bänk den kvällen eller typ ett trapphus eller vad det var. Och svaret jag fick var att vi bedriver ingen hotellverksamhet. Och det gör de ju inte. De fyller cellerna är väl till för människor som inte kan ta hand om sig själv på grund av... Ja, men jag kände, det kändes jävligt svårt liksom, motarbetat och få hjälp. Liksom. Jag bad SOS om hjälp och de sa att min situation var inte tillräckligt akut. Och så efter mycket om så alla vuxna människor som jag mötte typ på Navigatorcenter i Östersund istället för människor under 25 utan gymnasiebehörighet eller arbete. Där man kan typ få hjälp att skriva CV:n eller såna här saker. Arbetssaker, hjälp och sånt. Så bad jag någon om hjälp där. Någon på SOS. Någon hos polisen. Alltså vuxna människor. Och göra orosanmälan liksom. För att jag var så jävla less. Och liksom glida runt och vara inneboende hos människor. Även unga människor som bodde hemma. Att jag liksom kraschade på deras rum och så använde vi droger bara. Det var liksom... Jag pallade inte längre. Jag var ganska färdig liksom. Och efter mycket om och men så fick jag liksom... Nu har vi ett halvvägshus där du ska få gå på studiebesök. Och om det känns bra så kan du skriva in dig samma dag. Och då skulle jag då fira med mina tältpolare och dricka en öl. Det slutade med att polisen hade hittat mig sovandes i Torvalla centrum 17.30 den 20 maj 2010. Och så vaknade jag i fyllecell. Jag kommer ihåg att jag vaknade och att jag står och slår alltså typ handlederna och alltså den här delen på handen mot celldörren. Då vaknade jag till från den här fyllan liksom. Och sen så fick jag komma till det här halvvägshuset. Och det såg helt fantastiskt ut. Det var jättefint. Det var jättefint. Alltså själva huset och rummen som alla hade och så här, ja men supernice liksom ett tv-spelsrum, det fanns biljardbord och det fanns liksom massa schyssta grejer som var attraktivt liksom. Så jag skrev på det där pappret direkt och kände att så här, men nu är det här jag ska vara liksom. Och kom ihåg att första kvällen, för det var maj, 21 maj 2010 var det. Och de grillade och käkade grilla till middag. Och jag var typ de två största tallrikarna jag ätit i mitt liv, tror jag. För det jag hade läst på innan var typ så här stulna vinerbröd från ICA eller typ så här mackor på någonting som heter Värmestugan, som var typ om dit man kan gå och få tvätta sina kläder eller låna telefon och sådana grejer. Så jag var så jävla undernärd. Jag vet inte vart jag ska komma någonstans.
Jag tycker det är så, alltså, så rörande scen att du som en så ung kille ändå går runt och liksom desperat nästan söker hjälp hos olika människor. Och att ingen verkar ta det på allvar riktigt.
Nej, det var nog jävligt svårt. Alltså. Det var nog jävligt svårt, det var jävligt svårt. Och jag säger alltid det till människor, för jag har ändå folk runt om mig som hör av sig och kanske är oroliga för anhöriga som har ett missbruk eller liksom vänner. Och att det liksom någonstans så gäller att smida medan hjärnet är varmt. För det är klart att jag alltid funderar på att sluta knarka när jag håller på att somna, för då är jag nöjd för dagen. Men sen när jag vaknar så är det ju dags att stänga av igen. Liksom. Så att det gäller att hitta den där luckan. Liksom. Men jag var ju fortfarande inte, jag tänkte inte att jag hade ett problem med droger. Jag tänkte att om jag har någonstans att bo och mat så är det lugnt. Liksom. Jag har inget problem med droger, jag har bara otur. Alltså lite så. Jag har bara ingenstans att hålla hus.
Nej.
Så när jag kom till det stället så var det en personal som jobbade där som själv var tillfrisknande, beroende. Och hade varit drogfri i 10-12 år tror jag. Och de skulle åka på någon slags 12-stegskonvent någonstans i Umeå. Och de ville att jag skulle följa med och jag förstod inte riktigt vad jag skulle göra där. Och då förklarade de att det var massa nyktra, drogfria människor som typ firade midsommar tillsammans och så här. Ja, bara hade det gött utan att använda droger. Jag tyckte att det lät så jävla hippie-aktigt liksom, och inte alls inbjudande. Men jag hängde med för det var ju schysstare att hänga på halvvägshuset på midsommar. Liksom. Så åkte vi upp till det 12-stegskonventet i Umeå. Och så var det massa så här talare som talade utifrån olika teman ur den gemenskapens 12-stegslitteratur. Så folk som delade med sig av deras erfarenheter, deras styrka och deras hopp av att tillfriskna från beroendesjukdomar. Så vi satt på en läktare. Några pers, alltså, några pers typ. Jag vet inte. Kan vi ha varit 100-120 pers kanske i den där aulan typ. Och så första talaren frågar om det är någon som är där på sitt första möte. Och en tjej från samma halvvägshus kolla på mig och sa, du skulle inte räcka upp handen. Och jag bara, nej jag vill inte, nej, skit i det. Och så talade den och så var det dags för andra talaren och den ställde samma fråga. Och den här gången var det liksom inte en fråga om att räcka upp handen, utan den här tjejen armbågade mig i revbenen. Och så räckte jag upp handen och 120 pers vände sig om och applåderade. Och säger typ välkommen. Och jag bara så här, det var så överväldigande konstigt. Att de var så kärleksfulla och typ så här välkommen och stanna kvar och så här kom tillbaka, det fungerade. Det var massa så här grejer de skrek ut som jag inte riktigt förstod vad fan det handlade om. Liksom. Men för mig hade det känts mer naturligt om 120 personer vände sig och spottade på mig. Typ. För det var ungefär där min nivå av kärlek eller omtanke för mig själv låg. Så det var liksom en jävla krock. Och så gick vi på massa olika möten under den helgen. Och jag började känna igen mig i det som de pratade om. För de pratade liksom om det här vansinnet i ett aktivt missbruk. Att krypa runt på mattan tills du blöder på knäskålarna och leta efter drogbitar under möblerna och i mattan. Och liksom stå och titta ut genom persiennerna klockan 2 på natten för att du tror att det är någon som tittar på dig. Tills du märker att du bor på tredje våningen. Alltså liksom, så jag kände igen mig i deras, i det här vansinnet och är liksom i, alltså det förnedrande typ, alltså att leva som hemlös eller vad det nu var liksom, att jag kunde känna igen mig i det, att jag inte var ensam, att jag inte var dum i huvudet och jag är ingen alien, utan så här, jag verkar vara en av de här människorna. Men de pratade också om att de var drogfria idag och vad de gjorde för att bibehålla den drogfriheten och fortsätta vara drogfri så här, oavsett vad som händer liksom. Så där någonstans så började liksom vändningen komma och så fortsatte jag gå på 12-stegsmöten här i Östersund när jag kom tillbaka från, när vi kom tillbaka från den helgen i Umeå. Och så gjorde jag det som de gjorde som gick där liksom. Alltså så här, jag skaffade en sponsor som var någon som hade varit drogfri längre än mig och så började jag jobba i 12-steg och gör det fortfarande. Alltså så här, det är det som har funkat liksom, för att hålla mig drogfri. Men inte bara hålla mig drogfri utan också tillfriskna. Liksom.
Jag tänker att de två grejerna måste man ju separera lite grann. Mm. Att det är klart att 12-stegsprogrammet handlar om att bli drogfri, men det handlar ju om så mycket mer än så, kan jag tänka
absolut.
Mig. Hela grunden till varför man började ta de här substanserna från första början.
Det är ju typ vett och etikett egentligen. Men jag hade ju ingen sån. Alltså så här, och lära känna sig själv och typ, ja men så här bara... Nej, men nu använder jag inte droger, så jag behöver inte ljuga längre. Bara en sån sak, och så här, börja vara ärlig och uppriktig och typ inte behöva gömma saker, inte behöva hålla hemligheter och försöka hålla koll på vilka hemligheter jag hade hållit för vilka människor, alla det där, som alla de grejerna som liksom någonstans gjorde sig till nytta som liksom överlevnadsinstinkter för att klara av och leva i ett aktivt missbruk är ganska påfrestande liksom.
Det låter ju som att man blir helt utbränd av att bara existera en dag.
Verkligen.
Kom ihåg vilka lugner man har dragit, vilka människor man ska hålla sig undan, vilka människor man nu är vän med, vilka människor som kan ge någonting, vilka människor man är skyldig någonting.
Betett som svin i och ja. Jättemycket sånt. Ja, verkligen.
Hur, liksom, hur var din relation till dig själv? Hur såg du på dig själv?
Shit.
Stor fråga.
Fråga. Bra fråga. Superbra. Jag vet inte om jag har något bra svar. Jag tror jag kände mig ganska liten och trasig till en början. Liksom. Men sakta men säkert så började jag väl liksom någonstans att bli min egen person också. Genom att liksom lära känna mig själv genom massa olika processer av att gå igenom de här olika 12-stegen och titta på liksom hur har det sett ut egentligen och varför har det sett ut som det har gjort och liksom, vad har jag gjort mot mig själv och andra, vilken är min del i allt det här och liksom, vad är mitt ansvar, vad är inte mitt ansvar och liksom, titta på hur jag kan göra förändringar för att bli en bättre version av mig själv, både för mig själv men också för andra människor runt om liksom, som också tar skada av ett aktivt missbruk liksom. Det är inte bara den som använder som tar skada, som ni alla vet tänker jag.
Ja. Men det tänker jag är en sån viktig del i just när vi pratar om det här också med, och som hon, forskaren tog upp också, gällande alltså att prata om det som en sjukdom.
Ja.
Och att man säger att den här moraliska synen hos folk är att man har ådragit den sig själv.
Mm.
Det man indirekt också tänker då är ju att så här, alla som är missbrukare har valt att bli missbrukare.
Mm.
Så. Och vem skulle aktivt välja ett liv med liksom den ångesten du beskriver?
Ja.
Det tycker jag är ett superproblem.
Det är ju mycket stigma. Liksom. Alltså, extremt. Det är missbruk också. Så här, människor som lever i prostitution. Att så här, nej, men det är egen val att göra dem för att de tjänar pengar på det. Fast så här, alla vet ju om att det kanske inte är den hela sanningen.
Liksom.
Mm. Alltså, problemet var ju någonstans, tänker jag... att använda droger mot sin egen vilja till slut. Alltså så att vilja sluta av hela hjärta, själ, allt det liksom. Men ändå inte förmå sig att sluta, att inte kunna sluta. Men det känns fortfarande som att det är mer acceptabelt att folk har ett spelberoende till exempel. Att spela bort ett hus eller spela bort familjen eller vad det nu kan vara. Liksom. Att det finns en annan förståelse för en liksom så här, folk som knarkar bort sina barn. Folk som knarkar bort sitt hem eller sina jobb eller liksom. Alltså allting, alltså det är klart att det finns någon form av val i alla de här grejerna. Alltså så här, vi kan ju välja, men jag tror att det går över till någon slags, man passerar någon slags osynlig tröskel längs vägen där det kanske inte längre är du som använder droger utan det är drogerna som använder dig i någon mening liksom.
Mm.
Sen vet jag inte, jag är ingen expert liksom så.
Nej, men just det där med val, att det blir ju också då, absolut, det är klart man har val, men som i ditt fall, det var valet att må piss eller att ta någonting som gör att jag mår lite mindre piss.
Ja, men exakt.
Så det handlar ju också om vilka val man har att välja ibland.
Ja, absolut. Liksom. Absolut.
Så det är ju så extremt komplext.
Och vilka förutsättningar man har också kanske spelar ju extremt stor roll.
Såklart. Alltså, det finns ju såklart människor under extremt goda förutsättningar som kanske utåt sett har allt som de kan önska sig men ändå liksom väljer att leva i kriminalitet eller missbruk i olika slag. Liksom.
Mm.
Och det är det jag tänker på också. Så här, jag tror inte folk... gemene man förstår hur utbrett det är. Liksom, att det är inte bara... En hemlös heroinmissbrukare i Björns trädgård, utan det finns folk som sitter på liksom positioner på finansföretag som springer in på toaletten och tar droger som fortfarande kanske inte kan sluta, att det är liksom överallt så. Sen är det ju klart att vi, det är också så här, vilka man ser och vilka man inte ser. Tänker jag. Du ser de som sitter ute på en parkbänk och är fulla. Liksom. Det är svårt att missa.
Exakt. Ibland.
Eller liksom, folk som går in på tunnelbanan och ber om pengar för att de inte har någonstans att ta vägen. Det är liksom olika exponering. Liksom.
Mm.
Verkligen.
Men i dina relationer, tänker jag att i resan mot att bli ren då, liksom, när den började, vad, det är så mycket mer än att bara sluta med droger.
Oh,
den innefattar. Jag tänker alla de vänskapsrelationer du har beskrivit.
Ja.
Och liksom ett helt liv du har levt som du nu måste helt ställa om.
Ja.
Vad skulle du säga var svårast i allt det?
Shit, ingen aning. Alltså så här, det är ju rätt enkelt att bli drogfri. Det är ganska enkelt att tillfriskna. Allt du behöver förändra är allt. Lite så. Du behöver bara förändra allt så blir det bra. Men, och det handlar också om att göra sig av med någonstans. Och det kan ju låta så här pretto på något vis. Men det kanske är osunt av mig att försöka bli drogfri och tro att jag kan umgås med samma människor som sitter och använder droger. Eller tro att jag kan bli drogfri men jag kan sälja droger. Eller jag behöver inte knarka men jag kan sitta med i lägenheten ändå. Alltså så här, någonstans så tror jag att det är väldigt viktigt att frigöra sig ifrån den destruktiva miljön. Oavsett, ni kanske har en superfin relation fast ni liksom använder droger tillsammans. Men den kanske är destruktiv i den benämningen att du inte mår bra i den. Alltså så här, eller att du inte har den styrkan att stå på dig eller vad det nu än kan vara. Liksom. Men sen kanske är frågan hur bra relationen är om allt ni gör tillsammans och använder droger.
Ja, precis.
Då kanske det kanske inte handlar om er två egentligen. Det kanske handlar mer om drogerna då. Än vad det gör om de personerna som du är med, tänker jag. Men det varit ganska enkelt för mig. För jag typ, när de hittade mig full i Torvalla centrum så min mobil försvann så jag hade inga nummer till någon. Och så var det ganska tacksamt liksom, att så här, ha någonstans att bo och ha flera mål mat om dagen, att liksom, så här, ha olika aktiviteter tillsammans som vi gjorde och, liksom, och så här, det vart ganska enkelt liksom. Jag var på halvvägshuset och så gick jag på möten och sen tillbaka till halvvägshuset, så det var det jag gjorde typ. Och så, jag ska undersöka att jag inte gjort någon behandling, utan det var ett halvvägshus som fungerade som ett nav någonstans i mitten mellan andra institutioner som SOS eller frivård eller kriminalvård eller terapi eller vad det nu kan vara. Liksom. Att det var som ett nav i mitten.
Mm.
Och att det här 12-stegsprogrammet hade ju absolut ingenting med någon behandling att göra, utan det var ju bara en självhjälpsgrupp liksom, som jag gick till och som jag fortfarande går till.
Jag är lite nyfiken på, hur tycker du att dina relationer idag till andra människor, till vänner eller kärleksrelationer eller vad det nu kan vara, jämfört med hur du var då, när du var i ett missbruk?
Alltså jag hade ju inte mycket relationer. Alltså så här, det var väldigt ytliga relationer. Främst så var inte jag så mycket intresserad av annat. De flesta relationerna, nej inte alla, men en del av relationerna handlar ju bara om att få ut någonting av det. Alltså så här, hur kan jag få pengar, droger eller någonting annat genom den här relationen eller den här bekantskapen eller vad det nu kan vara liksom. Sen vet jag inte, alltså så här, jag vill nog tro att jag var en ganska snäll kille liksom ändå, men alltså mina relationer idag är väldigt, jag har ganska mycket, alltså väldigt mycket ytliga relationer såklart. Alltså så här, jag är en väldigt social person, också väldigt öppen av mig, så att det är liksom, lär man känna mig så lär man känna mig. Det är inte så mycket yta längre som det kanske var förut. Liksom, jag behöver inte ha några murar och massa masker. Liksom, utan jag kan vara mig själv. Och behöver inte fundera så mycket på om jag inte har varit mig själv eller inte. Typ. Men så jag skulle säga att det är mer djupt. Och att jag är mer, alltså, sårbar och ärlig. Bara, och vågar vara det. Liksom, någonstans.
Mm.
Våga kommunicera mina känslor. Och också vara närvarande i dem liksom, på ett annat sätt. På ett helt annat sätt. Verkligen.
Det känns ovanligt att vara så transparent och att vara så utan murar. Och att våga ställa krav på sina relationer. Jag tror att majoriteten av alla människor, oavsett vad man kommer från för liv, har väldigt svårt att göra det. Liksom. Mm. Och det kan inte ha kommit direkt. Det måste ju ha varit liksom en utveckling i dig själv. Att absolut, våga ställa krav på andra.
Och det är någonstans genom dem, alltså så här, det är ju inte någonstans genom, jag skulle säga att det är helt och hållet genom de här självhjälpsmötena. Att liksom det sitter människor i de rummen som är alltså olika åldrar, olika kön, allt, någon kanske är 50 och moderat och någon är 19 och vänsterpartist. Alltså så här, det spelar liksom ingen roll. Och folk delar med sig om känslor, om rädslor, om sådana saker. Alltså så här, någonstans delar med sig av allt som händer inombords liksom. Och där har jag nog fått en liksom första klass lektion i att så här, ja, men dela med mig av mina känslor till andra människor. De flesta av mina relationer kommer ju därifrån. Alltså mina bästa vänner idag har jag lärt känna där.
Okay.
Och liksom ja, men människor vars bröllop och barns dop jag går på eller som jag firar jul med eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att det, någonstans är det en ganska kraftfull gemenskap liksom, där man pratar om saker. Det är liksom inte, det är inte så mycket så här, såg du vad det blev i matchen igår eller vad det är för väder, utan det är ganska snabbt in på djupet liksom, och det har jag nog anammat omedvetet in i de flesta av mina relationer idag, tror jag. Det är inte så mycket yta längre, utan så här, jag brukar skoja, jag satt och pratade med någon bekant häromdagen och så var det så tyst och så var det någon som frågade sig, hur går bilen, om bilen går bra. Och då brukar jag, ja, jag vet inte, då brukar jag istället, om det blir så ställer jag så här, men hur är din relation till din pappa då? Alltså istället, för jag gillar ju djupa samtal. Det händer någonting fint där. Alltså så här, jag är väl egentligen rätt ointresserad vad du har för märke på din kofta, din kofta, eller liksom så här, vilka du röstar på, eller så här, alltså så här, vad är du rädd för? Varför? Så här, vilken är din största sorg? Sånt är intressant. Där möter man ju varandra.
Verkligen.
Typ. Sen vet jag inte om det, ja, det kanske är ovanligt att män gör det.
Jag tror det är ovanligt att de flesta människor gör
absolut.
Det.
Absolut, det tror jag också.
Ja.
Det är läskigt.
Ja, det är väl det läskigaste man kan göra nästan.
Ja, men det är läskigt att vara sårbar.
Absolut.
Det tar ju en risk någonstans, tänker jag. Men det är också jävligt fett.
Men hur är din relation till dig själv idag då?
Ja, shit. Det är en bra fråga. Jo, men relationen till mig själv idag är att jag slår nog inte lika mycket på mig själv med ett baseballträ idag. Utan jag kan nog försöka i alla fall att plocka upp en fjäder istället för ett bollträ. Att så här, försöka vara lite snäll och mjuk med mig själv. Alltså så här, att det är okej. Det är okej att ha dåliga dagar. Det är okej att vara ledsen. Det är okej att vara arg. Det är okej att ha ångest. Alltså så här, vad det än är så är det okej. Liksom. Och någonstans alla de här klyschorna liksom. Att så här, oavsett vad som än händer så behöver jag inte använda droger. Så här, bara för idag, någonstans. Alla de här 12-stegsklyschorna som jag tänker finns där av en anledning. Liksom. Så att jag är nog mer snäll med mig själv idag. Jag tar hand om mig själv på ett annat sätt. Alltså, oavsett om det är fysiskt att gå och träna eller äta bra. Eller om det är liksom andligt att försöka meditera. Eller typ göra en ansiktsmask och tända ljus. Läsa en bok. Alltså så här, vad det nu än är. Liksom så. Så min relation till mig själv är mycket mer, jag är mer lyhörd gentemot mig själv. Alltså så här, vad jag är nyfiken på, vad jag vill testa. Och jag vågar kasta mig ut lite grann också. Till hela den här historien hör ju ihop att jag tog ett återfall efter 5 år. Där mitt liv var ganska bra. Jag hade träffat en tjej vi var tillsammans. Hennes föräldrar tyckte jättemycket om mig. Jag hade massa pengar på banken som jag jobbade ihop. Jag hade en resa till Miami tur och retur. Livet var asnice. Och jag var livrädd. För att det är typ så här, what, det är för bra nu liksom. Och då blir det ganska otryggt och läskigt. För det finns någonting liksom välbekant i lidande och misär. För det vet jag hur man hanterar. Alltså så här, livet i aktivt missbruk kan fortfarande vara lockande idag. Inte att jag vill använda droger, men att slippa ta ansvar. Alltså så. Att inte behöva ta ansvar varenda jävla dag. Så någonstans i det, under det återfallet och sen också resan tillbaka till att bli drogfri idag igen liksom, så har jag nog landat i att livet är rätt jävla kort. Alltså, jag hade lika gärna kunnat dött under det återfallet. Det är ganska ovanligt att människor kommer tillbaka efter ett återfall. Det är liksom inte en självklarhet. Jag har varit på begravningar hos människor som har varit drogfria flera år och sen tagit ett återfall och liksom dött i aktivt missbruk eller i livsstilen liksom. Så jag tror någonstans att, men dels att jag inte var så jävla rädd för kärlek, alltså så här, dels inte bry sig så jävla mycket om vad andra kanske kan komma att tycka om saker och ting. Utan också att jag kan välja vilka människor jag vill ha i mitt liv idag. Alltså så här, ja, men att jag kan välja liksom. Jag har nog inte alltid varit medveten om det.
Nej.
Att det är helt okej att välja bort. Och välja nytt och liksom så här, ja, men jag behöver liksom inte stanna kvar i den relationen eller liksom. Och det här har ju varit som en otroligt kraftiga aha-upplevelse för mig. Som typ så här, ja, men jag trivs inte på det här jobbet, jag kan säga upp mig.
Mm.
Okej, okay. Hade ingen aning. Mm. Alltså så här, varför har ingen sagt det?
Mm.
Lite så typ. Så det är rätt fett att få gå runt och snubbla över olika aha-upplevelser liksom.
Mm. Du hade ju en för ett tag sedan. En månad sedan.
Mm, det hade jag.
Som var en aha-upplevelse. Utan dess like kanske. Okay. Om man tycker att din historia inte är tillräckligt sjuk för en livstid som den är, så finns det ju någonting mer liksom.
Jo, men det gör det verkligen. Alltså,
ta oss igenom det.
Mm. Det började för typ 2 månader sedan. Jag var här hemma i min lägenhet i karantän. För att min granne hade testat positivt för covid. Så jag var tvungen att vara hemma. Och tänkte att jag skulle passa på att söka den tjänsten som jag vikarierar på ett LSS-boende. Så jag var nere i min källare i förrådet och grävde efter massa betyg och diplom och sånt för att kunna söka tjänsten. Och så hittade jag ett släktträd som jag inte har sett sedan, jag vet inte, många år sedan i alla fall. När jag var myndig så fick jag en osensurerad version av det här släktträdet. Innan så hade det varit liksom överstruket med spritpenna och kopierat där det bara stod namn men inga adresser. Så det var liksom min mamma när hon är född och när hon dog, min bror när han är född och när han dog, min pappa och sen så barn på hans sida. Min pappa dog 2011 när jag var på det här halvvägshuset. Så jag fick ett brev från någon att han hade dött. Och sen rev jag sönder det brevet i någon slags jättekonstig, eller inte konstig, men i en väldigt kraftig så här, jag vet inte vad man kallar det, ångestattack, dödsångest, superabstrakt sorgprocess att sörja en förälder som jag aldrig har träffat. Och bara få ett brev att han nu är död. Och någonstans uppleva den paniken i att nu kommer jag aldrig kunna träffa han eller se han eller prata med han eller kunna ställa frågor till honom och få svar på det. Liksom. Så när jag hittade det här släktträdet för typ 2 månader sedan så tänkte jag att jag kanske borde testa och få tag på någon av de här barnen på pappas sida. För det kan ju inte bli mindre än vad det redan är. Och jag är ändå 30. För jag hade nog haft, eller jag hade väldigt mycket ångest att jag aldrig liksom tog tag i och leta upp min pappa innan han dog. Jag fick reda på att han hade dött av leverskador följt av hans alkoholmissbruk. Så det var också en bekräftelse på att det liksom är på båda sidorna. Liksom. Att mamma var missbrukare och han var alkoholist. I alla fall, så när jag satt på det här släktträdet så hittade jag en kille, eller en halvbror då. På pappas sida som heter Jonas. Som var född 80 någonting. Och så tänkte jag, men jag kollar på hitta. Och hittade någon i Tyresö. Där det såg ut att stämma överens med personnumret i släktträdet. Så jag skickade ett sms till honom. Och skrev att, och förklarade vem jag var. Och frågade att han förmodligen inte visste vem jag var. Men om Alf, som min pappa hette, var hans pappa, så var det nog så att vi bröder liksom. Och jag vill gärna veta om min pappa. Jag är 30 och jag vet ingenting om honom. Så att om han ville så fick han gärna berätta om vår pappa. Och här visste jag fortfarande inte om det var rätt person som fick sms-et.
Mm.
Och sen på kvällen så får jag ett sms från något annat nummer. Där det står, hej, du har smsat min son Noah. Och så tänkte jag, fuck, ja, knas, nu är det fel nummer.
Mm.
Men det stämmer. Så det är jag som står på abonnemanget, men det stämmer, Alf är min pappa. Jag vet om att du finns, men jag vet inget mer än så. Och så pratar vi lite grann. Och han tycker att så här, men vi kan väl ringas typ.
Mm.
Absolut, så här, är det någon dag eller tid som passar? Och så får jag tillbaka, nej men jag är hemma, ring nu om du vill. Jag bara sa, nah. Oh, gud, shit, vad fan är det som händer nu? Så jag ringer någon polare och bara, hur ska jag göra? Typ. Han bara, ta en promenad, ring. Så gör jag det. Och han svarar, tja Jonas. Och jag svarar, hej Dennis. Och så skrattar vi lite nervöst. Och undrar hur fan man börjar ett sånt här samtal. Liksom. Och han berättar om våran pappa. Men ja, innan han berättade om våran pappa så skrattade han och sa att det här är helt sjukt. Jag ringde honom på måndag. Lördagen innan har han suttit med sin fästmö och hennes barn och hans barn och deras gemensamma barn på middag och berättat för sina barn, eller för barnen, att han har en bror någonstans som han inte vet någonting om. Och två dagar efter får han ett sms av mig.
Sjukt.
Ja, verkligen. Så han berättar lite om min pappa, om våran pappa. Att han var lastbilschaufför i Stockholm, högt ansedd, jätteduktig, lojal arbetare, och att de söp mycket på helgerna typ när han var barn, och att det var mycket dricka liksom, men det var ändå liksom bra, alltså i hemmet, så han var väldigt bra med barnen, och så men som sagt väldigt arbetsför och lojal på det sättet, så att han hade tävlat i speedway någon gång när han var yngre. Jag fick veta lite om honom, men också mer om min bror och hur hans livssituation såg ut. Att vi har en till halvsyster någonstans som är född typ 56 eller 65. Okay. Och lite sådana saker. Och sen höll vi kontakt under hela tiden. Vi har fortfarande kontakt idag. Så vi chattade på WhatsApp och typ jag visade hur min lägenhet såg ut och han visade hur de bodde i Tyresö. Där de liksom har fem barn tillsammans varannan vecka i en villa. Så det är fullt liv. Och så filmar han. När han filmar här i hans hus. Så öppnar han en dörr. Och filmar. Och så visar han att så här kan det se ut i en 15-åringsrum. Det här är Noah. Min äldsta. Det var han som fick ditt sms. Och så sitter en liten blond grabb framför en dataskärm och vänder sig om och tar av sig, ni vet, en hörlur så här och bara, vad håller du på med? Nej, men jag filmar och visar Dennis hur vi bor. Men han bara, vem är Dennis? Han bara, men lillebror. Och då så här, jag bara, så här, vad är det som händer? Alltså så här, det är typ för bra för att vara sant, typ så här. För i början var nog min bror väldigt mån om att göra det här för min skull, att jag skulle få veta om min pappa och vem han var och hur han såg ut. Jag fick också kort på honom. Så bara för 2 månader sedan så fick jag se hur min pappa såg ut för första gången. Liksom. Men sen att han någonstans sträckte ut en hand och sa, men så här, jag har fått en lillebror typ, och jag vill lära känna dig och skaffa en relation liksom, och ha kontakt. Och det har vi haft. Och nu förra veckan så åkte jag ner och träffade honom ute i Tyresö. Superkonstigt och superfint. Galet. Det är fortfarande så jävla färskt typ. Alltså så här, det känns, jag är ju mitt i det absolut finaste som någonsin har hänt i mitt liv. Och har lite svårt att förstå det typ. Det är en otrolig fullbordande process i olika liksom sorgbearbetningar. Men också typ revansch för den där lilla killen som var själv på behandlingshemmet på julafton. Och att ja, men ni vet, hela den här, nu får inte du bo här, nu ska du flytta dit och liksom alla de här grejerna får liksom någon slags enorm upplösning nu 20 år senare liksom. Så jätteabstrakt att försöka greppa själv liksom. Det är som en Disney-film på steroider ungefär.
Ser du verkligen?
Är det. Och att vi också liksom, han jobbar som möbelsnickare och har sin verkstad eller kontor, vad det heter, i Tyresö. Och jag var boende i Tyresö när jag bodde nere i Stockholm. Så bodde jag ovanför ett garage i något slags gammalt kontor som de hade byggt lite rum för folk som jobbade, som pendlade i jobbet. Så jag var boende där ganska länge. Och det är typ 100 meter från min brors verkstad. Så jag har ju gått förbi det där stället där han sitter och jobbar. Gud, flera gånger i veckan.
Tänk om ni såg varandra.
Ja, exakt. Det lär jag ju.
Det lär ni ha gjort.
Antagligen. Mm. För att hans kontorsfönster vetter mot utedelen av gymmet. Så han har ju sett när jag typ körde utfallsgång med skivstång och grejer där ute. Det är helt...
Och det är faktiskt helt otroligt.
Det är helt absurt.
Det är riktigt absurt. Är det. Ja, så nu har jag fått träffat mina brors barn.
Du är morbror. Ja, nej, farbror.
Farbror, mm. Exakt. Och fått träffat hans halvbror som har växt upp med våran pappa varannan vecka sedan han var 1,5. Så han är 47 idag tror jag han var. Och för dem är det så här... Jag vet, det är så konstigt liksom. Och alltså med... Jag vill inte att det ska låta självömkande, men, och det jag menar inte så. Men min erfarenhet har ju någonstans varit att de människorna som jag har älskat eller liksom haft nära relationer med har antingen typ dött i olika sätt eller liksom på andra sätt försvunnit ur mitt liv. Och här helt plötsligt får jag tag i en bror som jag aldrig har träffat och de är så här, nu är du med oss.
Mm.
Alltså, jag försökte prata med honom. Han är jättefin, superduktig på att kommunicera. Jätte, alltså så här känslomässigt uttrycksfull. Så vi hade ett samtal här för någon månad sedan där jag försökte sätta ord på allt som händer i mig, vilket är otroligt svårt för det är så många olika processer som krockar, alltså att sörja de här människorna som har gått bort med mamma och brorsan och pappa och helt plötsligt få en ny familjemedlem. Så vi pratade om det, varpå han säger jag fattar att det är jättekonstigt och att det liksom är svårt att sortera. För att så här, ja, men han har ju inte haft det heller bra. Men kanske inte på samma sätt som jag. Vi är ganska liknande men väldigt olika i liksom... Jag vet inte vad man ska kalla det. Skitsamma. Men så säger han, så jag förstår att det har varit, att det är jobbigt för du har varit själv mycket. Men nu kommer du aldrig bli mer ensam. Och jag bara så, vad fan som händer? Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt. Så första kvällen när vi sitter där i Tyresö så... Ja, men det är ganska känslomässigt på kvällen. Jag gråter, hans fästmö gråter. Han är i alla fall tårögd. Alltså så här, ja, men det är känslomässigt liksom. Så går hans fästmö iväg för att få hämta någonting. Och jag tänker så här, det lär ju vara näsdukar eller något när vi sitter här och grinar vid matbordet. Och så ger hon mig ett kuvert som är adresserat till mig. Och det sitter frimärke på det. Men de har inte hunnit fått iväg det. Men så här, om du vill så får du det nu då. Och så är det en inbjudan till deras bröllop den 28 augusti i Tyresö.
Wow.
Det är så det är så här, ja, nu är det med oss. Mm. Lite annorlunda liksom. Mm. Så det har gått snabbt nu. Så 2 månader har jag fått dels veta om min pappa överhuvudtaget och fått sett han på bild, men också fått en bror och en jävla massa barn och
en familj.
En familj liksom som är svinstor och supervarm och kärleksfull och dörren är alltid öppen där och folk kommer och går och det bara är familj som gäller liksom. Ja, så det är fortfarande otroligt surrealistiskt liksom.
Jag förstår.
Men vackert. Så jag försöker bara komma ihåg och le lite så och bara vara i det och åka med.
Mm.
Jag tänker att landa, det kommer jag inte göra än på tagen då, så det är väl bara åka med och enjoy the ride liksom.
Ja, få saker gör mig mållös, men
jag vet inte vad jag ska säga riktigt, det är helt...
Nej, inte jag heller.
Det är så stort liksom.
Mm.
Och det du säger med att så här, det är en redemption för den lilla killen.
Mm. Liksom. Exakt.
Men jag tänker också att det är så viktigt att poängtera att de låter som helt fantastiska människor.
Mm.
Men er relation hade inte blivit så här tight om det inte vore för att du också är det.
Liksom. Nej, så är det. Absolut. Alltså så här, hade jag inte varit drogfri så hade ingenting av det här hänt. Alltså så är det ju. I någon 12-stegslitteratur så står det typ att så här, ja, men vi blir socialt acceptabla, vi återförenas med våra familjer, gamla drömmar liksom kan förverkligas idag när vi slutar använda droger eller vad det nu kan vara. Liksom. Och jag har alltid varit så här, det behöver inte heller vara så. Alltså så här, det är inte alla som kommer att återförenas med deras familjer. Alltså så socialt acceptabla kan vi absolut bli, men det är inte alla som får det blir inte alltid guld och gröna skogar bara för att vi slutar knarka och börjar tillfriskna från problematiken eller från beroendesjukdomen. För att det har inte varit min historia och det har liksom varit viktigt för mig att liksom poängtera det på något vis så att det inte sitter någon annan människa som har samma som känna, alltså så här, för mig är det viktigt att alla ska kunna identifiera sig. Och nu helt plötsligt så får jag liksom, så får jag det ändå på något vis. Fast rent tekniskt sett borde vara omöjligt.
Mm.
Så kommer det på något jävla vis ändå liksom. Och det är enbart genom att jag är drogfri liksom. Annars hade inget av det funnits på världskartan liksom.
Det är så jävla stort.
Mm, det är det verkligen.
Vågar du drömma idag?
Ja, ja. Ja, men det gör jag.
Vad drömmer du om då?
Oj, jättemycket. Alltså från små saker till att bli bättre på skateboard eller liksom vara mer modig. Eller till stora saker som föreläsningar och skriva bok liksom. Nej, jag drömmer ganska friskt idag faktiskt. Och framförallt så vågar jag vågar tro på det. Alltså så här, idag så vet jag om att det är möjligt. Det är klart att jag kan skriva en bok.
Mm.
Eller det är klart att alltså så här, vad den är så är det möjligt idag. Förut har jag alltid gett upp på drömmen innan jag ens har testat. För någonstans så har jag liksom tagit bort mig själv ur ekvationen. Liksom, eller liksom någonstans tänkt att det är jag, det kommer inte gå. För att inget annat, det har ju aldrig gått liksom. Och ibland så, alltså så här, när man fastnar i det så jag tänker jag där. I självömkan finns det inget utvecklande. Alltså så här, när de tankarna drabbar ju oss allihopa oavsett om vi har levt i ett missbruk eller inte. Den här känslan av att allting är sämst, det har alltid varit sämst och det aldrig kommer att bli bra.
Mm.
Och ta på sig den där offerkoftan och mysa ner sig liksom. Men det finns inget utvecklande, det dödar ju bara. Och det blir så totalt mörkt för det finns inget ljus i det. Och att så här, inte behöva vara i det. Att kunna, det är klart att jag kan ha offerkofta på mig mellanåt eller tycka synd om mig själv. Men jag behöver inte bo i den idag. Alltså så här, jag kan kasta av mig den och bara så här, men gör något då. Alltså så här, ta ansvar och gör någonting så att det här tillståndet byts ut mot någonting annat liksom. Det är ju ganska jävla enkelt egentligen.
Mm.
Om jag gör bra saker idag så kan jag få en bra dag imorgon.
Mm.
Alltså lite så. Men det gäller att göra de där grejerna oavsett hur små eller stora de är liksom, tänker jag. Shit, vilket luddigt svar.
Nej.
Nej, verkligen inte.
Det är någonting alla borde leva efter.
Ja.
Men jag tänker när du idag då som ren tänker tillbaka på din mamma.
Mm.
Skuldbelägger du henne på något sätt eller ser du på henne på ett annat sätt idag eller så här, när du tänker tillbaka på henne idag som ren, vad tänker du då?
Alltså jag skuldbelägger henne nog inte, det gör jag nog inte. Jag kan absolut vara besviken, ledsen och arg. Hon var ju drogfri. Hon dog ju i ett åsfall. Hon hade gjort en behandling och så vart hon släppt utanför SOS-kontoret och skulle gå in och prata med dem och hade liksom en lägenhet på väg där hon skulle bo och typ kunna ha mig och min äldre bror i någon slags så här inslussgrej att vi skulle bo där ibland. Men så hon gick inte in på kontoret utan hon gick och köpte heroin och tog samma dos som hon gjorde innan hon var ren liksom. Och dog ja, men direkt liksom. Så det kan bli lite, alltså så här, jag förstår ju idag för att jag själv var där och använt droger och hade jag inte haft ett nätverk av människor som plockade upp mig och höll fast mig och älskade mig när under mitt återfall så vet jag inte heller hur det hade slutat. Men så här, hon kanske inte hade det nätverket. Hon kanske inte var kapabel till att göra annorlunda. Och det är svin, alltså så här, det är jättesorgligt liksom. Men det är också en del av verkligheten om hur den ser ut liksom. Jag ser nog på det med förståelse och kärlek idag, tror jag. Jag har nog liksom lämnat den, lagt ifrån mig den där blame-throwen för ett tag sedan liksom.
Men den fanns ändå där ett tag.
Jo, men det gjorde den. Det gjorde den. Och mot pappa också. Alltså så här, hur kan du lämna ett barn?
Mm.
Och välja att inte vara delaktig liksom. Jag tycker inte att man gör så. Jag hade inte gjort så. Men jag vet ju inte heller hur hans liv såg ut. Alltså så här, och det tjänar ingenting till egentligen. Det är ingenting som kommer förändra någonting.
Nej.
Men jag tror absolut att det är viktigt kanske att bli vän med det på något vis.
Alltså förlåta det på något sätt?
Ja, både och. Jag vet inte. Jag och Musse hade ett samtal om det när vi sågs på en fika. Att så här, med förlåtelse, är det viktigt att förlåta sig själv? Eller de här vuxna människorna som liksom inte var bra eller liksom försvann eller inte tog ansvar. Jag vet inte om det är, jag vet fan inte. Alltså så här, i slutet av dagen så kanske jag bara så här behöver förlåta mig själv. Men jag förstår ju. Alltså precis som att jag kan förstå att när hon stängde in mig i garderoben eller spände fast mig i sängen så var det liksom hennes skeva sätt att skydda mig från, ja, men oavsett om det var liksom kunder eller om det var andra drogmissbrukare eller vad det nu var, så var det ju någonstans gjort med kärlek, även om det var en kanske jävligt skev kärlek. Så handlar det inte om en illvilja liksom, utan mer någon desperat, alltså desperation att skydda, tror jag.
Jag tänker att det är stor skillnad också på att förlåta och att förstå liksom.
Ja, men det tror jag. Men ja, båda kanske behövs i någon slags synergi för att det ska bli bra.
Jag har en sista jätteviktig fråga. Och det är så här, den här typiskt klyschiga frågan: vad skulle du säga till folk som lever i den situationen du befann dig i? För jag tycker att hur klyschig det än må vara så är det så fruktansvärt viktigt. Och du har pratat väldigt mycket om inkludering och att vad det kan göra, liksom, vad det gjorde för dig. Så väldigt stor, väldigt svår fråga, men om man gör den väldigt konkret, så vad finns det att säga till de här människorna?
Man skulle kunna köra någon sån här superklyschig amerikansk "it gets better" typ. Men jag tänker att det räcker med två ord. Jag med. Alltså så här, att erbjuda identifikation. Jag tror att det är i alla fall för mig, jag vet inte hur det är för normala människor i resten av samhället, men jag tänker att få höra "jag med" är ganska kraftfullt liksom. Att oavsett vad vi än går igenom i olika delar av världen och samhället och liksom, så är vi aldrig ensamma om det liksom. Det är ju ingen människa som är så unik att du är den enda som har det så här jävligt liksom. Och det finns någon slags kraft i det, tänker jag. Att man behöver liksom inte vara ensam någonstans. Utan det finns alltid någon med typ samma eller liknande erfarenhet. Om de inte har det så vet de någon som har det. Liksom. Och jag tror att det är otroligt läkande att få den identifikationen. Vilket kanske inte alla får, tänker jag.
Det känns som en väldigt fin plats att runda av på.
Verkligen. Ja, vi gör väl det helt enkelt. Och vill man läsa mer om missbruk eller beroende, så har vi länkat det i beskrivningen. Och även vad man kan vända sig till om man behöver hjälp, tänker jag. Och så länkar vi våra sociala medier och även dina, om du vill det.
Och Motdrag.
Och Motdrag, såklart, där man kan läsa dina krönikor.
Stort tack att vi fick komma hit, Dennis.
Stort tack.
Det här var ju mindblowing, ska sägas. Men innan vi avslutar, som alltid,
ja.
Puss och kram.
Puss och kram.